When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Idag ska vi prata om, ska vi gå rakt på ett eller du snackar om något då på?
Vet du vad, jag vill faktiskt passa på ändå att säga att jag och mina kollegor ska ha det här retreatet som heter Sound of Birth.
Mm.
Och jag har en sparad story där det finns information och man kan DM mig om man vill ha information på Kulledola. Eller så kan man skicka en intresseanmälan eller frågor till soundofbirthretreat@gmail.com. Det kommer vara liksom, det kommer vara ett retreat som förbereder en inför födseln.
Och det blir
avslappning. Ja, avslappning.
Träffa nya människor.
Träffa nya människor, skapa lite community. Använda rösten, bada om man vill.
Ja, jag kommer komma om jag har råd. Jag håller på att bli ruinerad av den här renoveringen.
Just det, du kommer fortfarande ha på renoveringen då fortfarande.
Ja, troligen. Men jag ska försöka komma. Det är inte jag som renoverar. Det är inte jag som står där och hamrar och spikar direkt.
Det är därför det tar sån jävla tid. Hela lägenheten och det är bara
du. Folk frågar, renoverar du? Men jag bara, you don't know me.
You don't know me också. Det kanske inte ska... Det skulle inte bli bra, men också så att du skulle vara klar 2036.
Alltså, jag är liksom prokrastinerarnas prokrastinerare. Det hade varit fruktansvärt. Men kanske hade varit också härligt.
Lärorikt.
I alla fall, jag ska försöka komma på Sound of Birth Retreat.
Ja, jag ska annars försöka bjuda dig på det.
I julklapp. Pushgift.
Ja, exakt.
Nej, men jag kan skrapa ihop. Jag supportar.
Det ska bli väldigt mysigt och det är väldigt kul för folk är så peppade och folk kommer från andra andra städer. Det är någon som kommer från Örebro.
Oh my gosh.
Ja, men det är jättekul. Det är flera andra städer folk ska komma ifrån för att åka och till Skevik och
jag kommer från Stockholm njuta. Till Skevik. Vad är Skevik alltså?
Det ligger kanske 35 minuter tror jag.
Okej.
Okay. Åka från city. Det var det jag ville säga.
Idag ska vi prata om ett ämne som du är passionerad kring och som du skriver bok kring, nämligen postpartum ceremonier. Är det boken ska handla om eller är det just postpartum traditioner?
Postpartum traditioner och ceremonier, det går ändå hand i hand
i
världen.
Mm.
Och det är liksom både då tid och nutid.
Alltså det jag skulle säga, alltså det ska det vara nu vad som sker nu
för
eller
traditionen kommer ju inte ur ingenting så att det blir svårt att prata om nu. Jag ska berätta en liten sak för dig och det finns något som heter tradition and history.
Ja.
Men det kommer inte från ingenstans och kanske framför allt när vi skriver om Norden att så här, hur kommer det sig att vi lever i ett land där traditioner har funnits så nyligen som 100-150 år sedan. Och nu tror jag nästan inga känner till vilka de traditionerna
var. Jag tror att vi har en tradition, eller vi har en kultur, att vi omfamnar stat och organisation väldigt mycket. Ja, men vi har det. Och det är våran...
Det är en tradition,
det
absolut.
Det är våran tradition att man vill vara i ett... om det är, ja, med olika typer av så här stora system och organisationer och omfamna dem och vad de säger att man ska göra.
Mm, exakt.
Men det är ju inte riktigt det kanske ni...
Men jag tänker att det som har blivit av det är ju att så här, ja, det funkar för väldigt många fram tills att moderkakan har kommit ut ungefär. Sen så är det ju ändå så att alltså, vården till mångt och mycket ser den som att, alltså då är det plötsligt som att säga, nu är du fri, du är ju frisk, du behöver inte vård.
Nej, eller omhändertagande. Och,
exakt, eller omhändertagande, och det här är ändå en vårdinrättning. Så vi ser till att kolla att ditt barn liksom följer en mall och försöker liksom ha uppsikt. Och jag ser inte att det är, alltså det här är hårdrare, för det är klart att man får lite återbesök, men det är väldigt många som efter födseln känner sig lämnade.
Ja, precis. Då när man inte har kanske det systemet att hålla i handen riktigt, och att man känner sig att omvärlden eller samhället, familjen inte omfamnar en kanske.
Och, då har, och folk har ju förlitat sig, föder du på sjukhus, de flesta, de gör det oftast tror jag bara liksom två pers. Och man har liksom inte bjudit in sin familj som jag tror, eller och vänner och familj som många kanske som föder hemma har gjort, och liksom, det är också där många länder där traditionen finns kvar, det är ju just att man har involverat familjen i liksom, ett tidigare skede. Det är ju ganska svårt att börja med det bara efter barnet är fött, när man inser att så här, oh my god, jag blev helt lämnad här, och då ska man börja så här, höra av sig till folk och säga, hej, kan ni komma och hjälpa till? Den orken har man ju oftast inte. Det sitter jättelångt inne.
Jag, apropå det där med att be om hjälp, och jag sa ju att jag blev tillfrågad, eller jag har sagt ja eller vad man säger, till att vara någons gudmor, I guess. Ett barn som inte jag, till en person som jag inte är nära vän med eller så, men jag var med på hennes födsel och vi har fått bra kontakter, jag tycker om henne väldigt mycket, och hon, jag sa det till henne också, jag tycker om så modigt, hon frågade mig och hennes då lite närmare vän om vi ville, hon ville bara att vi skulle vara involverade i hennes dotters liv, för hon ville att hennes dotter ska ha liksom starka kvinnliga förebilder, hon tyckte att vi var det, och att,
som
och
sen, guardians, va?
Ja, men lite så alltså, och hon sa ju det, och sen så får ju ni liksom se vad den relationen blir, men att det är lite att hon saknar det här community-grejen i sitt liv och i Sverige, och jag tycker det är så nice att man, och det blir jag så inspirerad av dig också, du har jag sagt flera gånger, men att du är så bra på att be om hjälp, inte minst kring graviditet och födande och så, men i livet i huvud taget.
Ja, tack.
Och det pratar jag och Sandra om, att du är så här, att man kan typ med barnvakt, om man säger att man har erbjuder sig barnvakt till dig, då får man ju frågan dagen efter vi lämnar barn. Alltså att då tar du...
Strike with iron is hot.
Ja, men precis. Att det är inte så här, nej men inte ska väl jag typ. Alltså då tar du emot den hjälpen väldigt snabbt. Jag tycker det är jättebra.
Absolut. Ja. Jag är så glad att någon har frågat. Bara, yes, okay, let's do this.
Jag är nog mer så där, inte, alltså man inte ska vara typ till besvär. Men jag ska bli mer...
Också man, det värsta man kan få ett nej. Så tänkte jag nu på att du fick ett nej av våra gamla polare som var bara så här, oj, jag trodde du var typ döende eller var hemlös, och det var därför du bad om en måltidskedja. Jag vill inte komma och lämna mat till dig.
Samma person sa ju också nej till att vara gudfar.
Exakt, ja, jag vet inte, jag borde kanske liksom inte reach out honom överhuvudtaget. Och det har jag slutat med nu.
Nej. Men också det där med att säga nej till att vara gudfar eller gudmor, det tycker jag också är ens rättighet. Och man måste också protect your space där. Alltså, jag sa också det till den här personen, jag säger ja och jag är ärad, men du måste också förstå att jag har mycket i livet. Jag kan inte säga att jag kommer vara den som tar initiativ hela tiden, så det får du gärna hjälpa mig med liksom. Men att man vill inte ha värsta förväntningar. Det ska inte bli en ångestgrej.
Nej, men vi kan väl åtminstone komma överens om att den här personen inte som att han har så jävla mycket on his plate. Och att han inte hade tid.
Mycket mentalt. Ja, men i alla fall.
Anyhow, man kan få nej. Det är bara det jag vill
säga. Jag vill höra först om Sverige. Det var någon som, när jag pratade med Elisa, min barnmorska kollega, hon jag skriver bok med, att hon har skrivit sin uppsats i Italien om det här när hon pluggat i barnmorska, Och att det var så svårt att hitta just svenska traditioner.
Jättesvårt.
Och en tradition som sa är väl, som är lite unik för Sverige, det här med att klippa, att pappa klipper navelsträngen.
Jag har också sett att det är inte så unikt. De gör också det i Somalia till exempel.
Ja, men ändå, det kanske inte är... Man tänker kanske att det är ganska standard över typ hela världen. Alltså det kanske man har. Och det är ju väldigt ingrott i så här. Det frågar ofta personalen om så här, vill pappa göra?
Mm. Eller partner,
och att många och partner, precis. Partner får man inte säga.
Eller medförälder.
Så. Medförälder. Ja. Förlåt. Nej, jag brukar säga medförälder. Ja, det är så svårt ibland att göra rätt. Men medförälder. Mm.
Exakt. Då går vi vidare, jag vill inte
råka. Men är det inte en tradition eller nej?
Jo, det är en tradition. Mm. Men alltså, jag har inte heller hittat så jättemycket, men vi har ju bland annat haft Maja Larsson.
Mm. Shoutout.
Riktigt shoutout. Hon har ju skrivit en otrolig bok. Ja.
Jävligt bra.
Och där står det ju bland annat, och där, jag har ju varit i kontakt med henne och jag ska läsa jordemorstidningen där som hon refererar till i boken, där man pratar om just det här med att den som fött, nu säger jag kvinnan eftersom alltså, det är det som står i alla texter. Mm. Kvinnan skulle ha en liksom nattmössa till att börja med, och att man skulle absolut inte promenera någonstans, man kunde liksom behöva bli buren från sängen till olika ställen liksom,
det här
den
finns
här
i
första tiden.
Vissa länder fortfarande.
Exakt, men alltså, det låter ju så otroligt främmande nu, men när man tänker alltså 150 år sedan, det är liksom
100
inte...
år sedan, alltså inte 100 år sedan, 150 närmare måste
det
vara. Ja.
Men det är inte så, men jag menar, 100 år sedan kan det gott ha varit alltså, ute på landet på många ställen.
Mm.
Det måste man också komma åt, det har ju inte utvecklats på samma sätt precis överallt. Det beror på också vad man har för resurser och så vidare. Men just en sån sak också att säga, ja, det var inte alls, alltså när man ska föda, ja då var familjen hemma och sen så hade man också de sina grannar som var där och typ hade koll på läget och att barnen typ inte störde och att mat fanns.
Får jag bara fråga, det här med att du inte får gå eller bli buren, var det någon rädsla för någonting eller vad handlade det om, att personen skulle få vila? Jag har för mig att det handlade om att, alltså man tänkte att det på något sätt skulle vara skadligt.
Säkert superstition, det är också liksom invävt i en hel del. Jag,
just att man inte får röra, det kanske inte var i Sverige, det. Men det är också just att man inte får röra golvet. Och det
brukar
är
vara mest med barnen.
Att just det, de
barn
får inte.
Ska inte, jag tror till exempel i Armenien att barn ska inte nudda. Fötterna ska inte nudda marken första året.
Mm.
Det var också, tror jag, i Indonesien. Och där tror jag inte första året, men att liksom en tid. Och det är också med liksom, gudar och andar ska inte kunna få tag på barnet. Sådär. Så det finns ju en hel del. Men just...
I Ghana behöver man namn. Det är nog så i flera ställen. Men att man måste göra sin ceremonin inom 8 dagar
i Ghana. Precis. För att barnet ska ha ett
inte
namn.
Hinna dö.
Precis, så att
morbidus
komma till paradiset om det skulle bli så.
Mm.
Men också det finns ju det här barnsängsgröt, alltså att man fick gröt på sängen.
Mm.
Och det var ju väldigt basic gröt gjord på vetemjöl.
Mm,
gott. Men det är kul för det är liksom såna här speciella grejer som det är svårt att hitta mer information, men det är många som skriver just om så här, men det var på vetemjöl just. Och det kunde ju säkerligen vara, alltså hade man tillgång gjort på mjölk.
Ja, liksom, precis. Eller mer kanske mjölk. Om man är lite har mer pengar så gör man det på annat sätt.
Men man skulle också äta det på tennfat. Det var en grej.
För att få järn? Eller vadå?
Det kan man tänka sig, men jag skulle vilja försöka hitta, men det finns inte så mycket info om varför det var så, men just att det var på tennfat.
Mm-hmm.
Det var liksom en specifik grej. Det finns ju också barseläl. Alltså man får ju också ta så här, för mycket äldre traditioner, då är ju Norden och inte Sverige, Norge, Danmark. Men att man då skulle ta, det är liksom en öldryck som man tillredde med olika kryddor som kanel och nejlika.
Folk pratar om att öl, jag vet inte, jag tror inte det finns så mycket belägg för det, men att det ska hjälpa mjölkproduktionen.
Mm, och då är det väl som milk stout, lite åt det hållet.
Jag vet inte vad mjölkstört är.
Om du tar stört.
Ja.
Ja. Så det är väl bara någon typ av stört. Det finns i alla fall på,
alltså
om
du
går till systemet.
Hjälpa,
ja, att det ska hjälpa med mjölkproduktionen. Men jag tror, jag vet inte exakt vilken öl, just den här Bärsel öl gjordes. Eller jag menar så här, postpartum öl. Vad det, vilken typ det gjordes av. Men det var i alla fall kryddigt och sådär. Och det kan vi tänka sig att efteråt, att så här, det är väl säkert inte, det är inte så hög alkoholhalt. Men lite låg alkoholhalt och lite kryddigt och varmt. Och så får man dricka det efter födseln. Så blir man säkert avslappnad och så vidare. Och så vidare.
Ska man käka lite gröt och lite öl?
Efter? Jag kommer bjuda på det i de här två dagarna. Det kommer bli bara vetemjölsgröt.
Opa ska passa mig 2 dagar efter jag har fött. Jag längtar.
Det ska jag göra med nöje. Och då, men det är också sen när man läser mycket om de olika mattraditionerna. Att man bara, okej, men vad ska jag anpassa mig efter, för någonting som är yes i en är en
annan. Nej, men alltså du behöver inte jag,
men det blir i mitt huvud. Alltså att man bara säger, men okej, då ska jag göra det, men det är krispigt och krispigt, that's a no.
jag skiter i andra tradition. Men jag vill ha det, din mat framförallt, det är det som är min tradition och sånt som jag tycker om, obviously.
Men det är också med kärleken, liksom att jag lägger det tid och kärlek.
Ja, precis.
Men då kommer också de här tankarna. Men det kommer bli, det ska bli jätteroligt att fundera på vad jag ska laga och förbereda.
Gud vad nice. Och vill du berätta lite om några andra, eller vill du se något mer om Sverige?
Nej.
Några andra länder, hur de gör. Bara vi kan, det kan vara kul att
få lite
inspireras. Eller man kanske ska säga det att det är också det är väl en superliten grupp, men man märker ju ändå i Sverige att det finns ett sug hos många om att just skapa lite mer traditioner och att göra att det inte bara är då kanske baby shower till exempel, det är ju graviditeten, men att man också hör mer om liksom lite postpartum ceremonier och att man gör det till sitt eget och
även
mother blessing och så, att man vill ha, att man längtar efter det och kanske bara inte vänta på att traditionen ska komma utan skapa det själv.
Precis, och där är det också så här, jag tycker det är bra och viktigt att man också pratar om liksom approprieringen där, att, så här, att inte bara så sno någon annan tradition och sen säga så här, det här är våran, utan att man måste vara lite varsam där. Men jag skulle vilja faktiskt, för er som lyssnar på det här, och om ni har några idéer, så här gjorde vi eller så här skulle jag tycka det var fint att göra, så skulle det vara jättekul om ni DM'ade mig med era idéer så att jag kan sno dem till boken. Nej, jag ska inte sno dem. Men ni kan absolut få cred. Mm. Men jag har en förhoppning ändå om att skriva ett kapitel om ändå ett förslag på hur
moderna traditioner.
Ja, precis. Och hur de skulle kunna se ut i våran nordiska kontext, eller västerländska kanske jag ska säga mer, för det är ju i hela västvärlden så blir traditionerna färre och färre.
Och man också att alltså, dagens svensk kan ju verkligen ha rötter i många
100%.
Andra länder, så man kan ju ta med sig lite tidbits.
Det kan man verkligen. Men vi kanske kan börja lite lätt med Sydkorea. Min tanke är ju att om jag ska göra någon...
Varför börjar vi lite lätt med Sydkorea? För de har, det är lite där, eller?
Nej, men... Jag pratar lite.
Det blir lite mer avancerat. Så.
Lite fan, men... Vi kan börja väldigt starkt med Sydkorea. Som jag har tänkt åka till.
Uh-huh.
Jag skulle vilja åka till i alla fall. För jag för...
Det blir tåg, va?
Det blir tåg till Sydkorea, 100%. Men om man kollar upp typ... traditions in the world, liksom postpartum. Det som kommer upp mest skulle jag nog säga, det är Kina.
De har classic history.
De har också fortfarande kvar, även om det absolut inte ser ut som det gjorde förr, eller är lika utbrett som förr, så har de ändå mycket av traditionen kvar. Och de har gjort en i modern tappning. Men Sydkorea har också, som är väldigt lik på många sätt. Och det är också det som är väldigt kul grej med att skriva boken, att man ser att världen över så är det några grejer som är återkommande.
40 dagar
till exempel.
Okej, hit me.
Men i Sydkorea då kallas det för Samchil, don't check me on vad heter det, uttalet.
Någon skulle kunna faktiskt. Jag,
jag tycker inte att du ska göra det.
Om ni är från, om ni pratar koreanska, kan ni skicka ett meddelande hur man säger.
Ja, ett röstmemo, det skulle vara faktiskt underbart. Men det är då de 21-30 dagarna, och i vissa fall är det säkerligen 40 dagar då efter att man har fött. Och då, så som det ser ut idag i alla fall, och jag kan väl tänka mig att tidigare som har varit i hemmet, men så som det ser ut idag, så finns det postpartum hotell. Och att det är liksom ganska standard. Det finns ju,
men det kostar,
i andra delar av världen. Ja, men det som ändå är lite, inte unikt, men där har man också statligt subventionerade eller liksom lite billigare varianter, så man behöver, allting är inte high end. Jag tror till exempel i Thailand och Singapore, då är det ju mycket mer high end ställen som finns, så alla har ju verkligen inte tillgång.
Vi måste, om vi, efter när det här släpps, lägga ut lite på vår Instagram med, jag har sett några av de här postpartum hotellen. Wow. Har du sett dem? Alltså det är liksom the Ritz. Alltså det är liksom,
jag har gone deep.
Men jag tror att det kostar, alltså vissa av dem måste kosta alltså hundratals tusen dollar.
Alltså det, nej men det kostar kanske så här $1,400 per natt.
Mm. Och man kanske är där ett tag.
Ja, och sen så är det så här minimum 2 veckor. Att du ska vara där. Det är inte som att säga att du får bo där en natt. Utan de flesta har ju att du måste vara där ett minimum. Men och sen så är det också det tillägg.
Ja.
Om du ska ha typ amningsrådgivning 24/7, då kostar det liksom. Det är verkligen för the rich and famous. Mm. Men i Sydkorea då har man även lite enklare varianter. Mm. Är det gratis? Absolut inte. Men det är inte vården överhuvudtaget i Sydkorea. Så jag tror att det är väl ingen som förväntar sig det där. Men där är det ju den som föder får checka in. Och jag tror även här, all info jag får, det är bara om pappan. Jag vet inte hur det skulle vara om man är i en lesbisk relation till
existerar
exempel.
Existerar inte.
Just det, lesbiska par finns inte i Sydkorea. Lesbianism finns inte i Sydkorea. Nej men det är liksom, men att partnern får komma dit eller medföräldern får komma dit på dagen kan också bli ombedd att gå. För att det är i slutändan, vad jag förstår, så är det ju personalen som vet ens eget bästa. Det finns särskilda utrymmen där man får träffa sin familj, för att familj ska inte hålla på och ränna runt liksom bland de andra. Utan det ska vara lugn och ro. Det är som med de flesta traditionerna, I guess, att det finns
olika,
liksom, olika, och sen så att det kan finnas så här lite extremt. På många sätt verkar det nice att säga, oh my god, jag får bara kick back. Men också, jag läste bland annat att det finns en, jag tror en engelsk tjej, tror att hon är från början, som bor i Sydkorea, som bodde på ett sånt här hotell. Och hon var ju bara så här, ja, det var ju tråkigt att de kunde säga när som helst bara rycka barnet ur armarna och bara säga, du måste sova nu. Bara, men jag vill ju liksom bonda med barnet. Och det kan ju bli tråkigt när man bara, men jag vill bara sova tillsammans med mitt barn. Det var så här, nej, vi tar barnet.
Det här låter ju också som vi hade det för inte allt för länge sedan. Jag vet inte, hur var det, 80-talet? Början 80-talet kanske man började, höll på med det. Och innan att man tog, alltså att barnet var i ett nursery, det existerar ju fortfarande i vissa delar av USA. Jag förstår att man inte har, nu är ju normen att ha barnet hud mot hud och vara nära. Men då att man skildes åt och att man fick barnet var fjärde timme för att amma. Det är också så här, det, just det här med att man bara, att man tar olika normer för så här, bara, det här är så man ska göra, ja, fast det förändras så hela tiden, och vad det man ska göra ser så olika ut i olika delar av världen, olika tider.
Och det har ju en, alltså någonstans har det väl en fin tanke att man bara så här, men
vila.
Så att du kan verkligen vila, och att så här, det här är en kort tid. Sen kommer du ju inte bo här, och då gör du vad du vill, men när du är här ska du vila. En annan också lite sån där halv extrem grej kan vara att man, för att i Sydkorea kan det ju bli riktigt varmt och fuktigt, men att så här, man öppnar inga fönster.
Nej.
Det, och AC ska vi inte ens prata om.
Har
man
de
ska
här
strumpor
också, för de om jag har haft födslar, men då tror jag att det är kinesiska par. Där man, just det här med värmen, alltså att det är så, och det kan bli sån clash när man, i alla fall då, när, det här var flera år sedan, men att jag inte hade koll på det här med att det skulle vara bara varma drycker och just att man ska inte öppna fönster och den biten, att det var också att både jag och då min handledare på förlossningen, att vi gör ju på ett sätt och de också antar, alltså alla antar att ens eget sätt är så här, ja men typ norm. Man får saft. Kall saft i en liksom, vad heter hink tänkte jag säga, men du vet. man kanske har kall liksom handduk i pannan och så. Och att när de har med sig te och så, varmt te, att man står som frågetecken. Men att det är, att man bara gör på olika sätt, det är spännande.
Mm. Det är det, och även där finns liksom inte något som är rätt eller fel. Om du vill dricka varmt te, Anna Hati, that's your prerogative.
Verkligen.
Och det är ju också en av, vi nämnde ju det här med 40 dagar, att det är väldigt vanligt. Överhuvudtaget, alltså 40 dagar vanligt, men att man har en resting period, det är, finns i alla kulturer jag läst om hittills.
Mm.
Alltså som har liksom sådana här ordentliga traditioner.
Det har vi inte uttalat här.
Det har vi inte. Och en annan grej som är väldigt vanligt, inte hos alla, men 95% ska jag säga av dem jag läst, är just värme.
Mm.
Värme i form av maten man äter, men också att liksom hålla värmen i kroppen.
Och det här kan ju också bli en väldigt stor krock just med andra kulturer på BB och så, med hur mycket man klär på barnet. Det är också en sån,
jag men vet det här inte, menar jag, det här är framförallt för den som föder.
Men är också den, jag vet inte vad den, där har vi i alla fall olika, men att man ta på barnet väldigt mycket kläder och så är vi så här, nej, ta av den alla kläder för man ska ha hud mot hud.
Typ.
Men okej, men det är också för mamma. Och vad handlar det om? Man tänker att det är läkande typ.
Det är eller? olika kulturer, men delvis liksom värme för att gynna matsmältningen kan det vara. Att man har varm mat, att man också med energin, att man vill inte liksom ösa på med liksom den här kylan, det kommer inte vara bra för liksom flown av energi. Sen så kan det också vara som i, jag vet inte om vi kommer prata om det lite senare, men just i Kina, att man tänker sig att om du till exempel tvättar håret, då var det, alltså förr i tiden så var det ju många som inte hade el, så du tvättade håret, det var ganska stor risk att du då blev kall om huvudet också. För man har också dålig isolering. Och då är det inte bara att du kan få huvudvärk idag, utan det här är något, just efter födseln så är man öppen och man kan läka det som har varit, men man kan också gro saker in i framtiden. Så det kan göra att du får huvudvärk i flera år framöver.
Alltså det här man tänker. Mm.
Precis, eller om du har öppna fönster och liksom du blir kall om dina knän, så kan du få ledbesvär.
Okej. Okay.
Så ja, det är lite sådana saker man tänker. Men det är väl också så här, jag tror det handlar väl också om att gynna blodcirkulationen.
Mm.
Att man tänker att så här, det är bra att vara varm. Så att,
men det här värmegrejen har inte varit en grej i Sverige.
Jag kan ju tänka mig, vi pratade om det här med att ha en nattmössa.
Ja, det är så.
Det är väl säkerligen för att hålla någon typ av värme. Och man hade dålig isolering och just alltså att frysa, det tar ju väldigt mycket energi, så det är ju liksom inte någon, man vill ju att kroppen ska få ta det så lugnt som möjligt, och då är det oftast lättare förstås om man inte fryser.
Mm. Och det vet vi ju, vi fokuserar kanske mer på det kring barnet, att det är viktigt att barnet inte fryser. Mm. Det vet vi ju, att de har svårt att hålla värmen, men där kanske man tänker mer
och även på där, båda. Och just det här med att man är så himla öppen, att det är så lätt och att ens värme pyser ut, och att håll värmen, och just det skulle jag säga då i Sydkorea, att alla ska ha strumpor på sig. Och tanken på att gå runt med så här tjocka strumpor och uppknäppt pyjamas inomhus när det är så här 40 grader, som man måste ju...
Man får inte AC, kännas, antar jag då.
Nej, men absolut inte. Nej. Don't even say the AC word.
The A word, okej. Okay.
Och sen så sista är att de har något som är väldigt typiskt i matväg. Och det, nu kommer jag igen försöka mig på mjukguk. Det tycker jag du ska försöka säga.
Jag vill forma min mun för att säga det. Mjukguk.
Okej, okay, perfekt. Mm. Det är jättebra. Det är i alla fall en sjögrässoppa. Och det kan man få fyra gånger om dagen.
Vi har också inte mattradition. Alltså typ, det är ju liksom vitt bröd och ost på mackan. Och sen kanske, vad mer äter man på? Det kan ju finnas
cider,
lite...
Cider, någon kall, bubblig sådär...
Ja, direkt alltså, efter cider och mackor.
Och kaffe.
Och kaffe.
Det är lätt. Lättaste att smälta,
och sen,
det är det inte.
Och sen typ, ja, olika har väl lite olika mat, men det kan vara någon pasta, någon korvstroganoff.
Ja, men någon... det är väl bara så att jag gillar korvstroganoff.
Ja, men jag tänker just på BB, men sen hemma är det ju bara maten som finns. Alltså det är ingen sån tradition att nu, eller nu ska vi tänka på att äta näringsrikt eller att det är någon särskild mat. Eller...
För då kommer ju grej nummer tre av, tror jag, fyra grejer som jag i alla fall tycker jag sett jättemycket av. Och det är att ha att näringsrik kost och framförallt en särskild diet för postpartum-tiden. Det är också något som finns i alla kulturer.
Intressant.
Sen exakt vad det är, det skiljer sig. Men just att den brukar vara varm ofta, eller ljummen. Och järn. Att det ska vara järn, men mycket att det ska vara inte jobbigt för magen att liksom smälta.
Okej. Okay.
Det, och att det inte ska vara och liksom tillsammans med det att det inte ska vara så gasbildande.
Och inte, man ska inte bli hård i magen.
Nej, och det är väldigt sällan så här kol. Det finns ju liksom inte någon som pratar om att säga kol, ät mycket kol och bönor. Nej, för det är ju gasbildande.
Mm. Men, gör man det här eller?
Nej, jag menar bara att det kan tycka att det är nyttigt.
Som... Okay.
Så här skulle man ju säga kunna säga ta en hälsotallrik, det är bra för kroppen överlag. Mm. Men just sådana saker.
Det är en särskild, okej.
Okay. Särskilt. Mm. Ja, sen kan vi ta oss till en helt annan del av världen. Och det är...
Vi landar
jättebra. Vi har fått en soundboard. I väst... Jag skulle vilja säga... Sydvästafrika. Mm. För även där är det ju, som jag pratade om... Att man kan prata om Norden... Mer än Sverige eller Norge. Alltså... Man kan säga Elfenbenskusten, men det finns jätteliknande traditioner även i Ghana.
Men det är inte och vissa... sydväst. Det är inte syd.
Nej, väst-syd ska jag säga.
Jaha, alltså okej. Okay. I södra den västra delen på hela den där
The Bulge.
Ja, så är det de där nere vid kust. Kust.
Precis.
Nederkustdelen.
Exakt, nederkustdelen. För det är väl också att det är ju folkslag som har varit nära varandra, men sen så har man delat upp länderna.
Man kolonisatörer man har man ju också ritat streck på vart man delar upp. Mm.
Så det som är, det är ju framförallt jag har sett mycket likhet mellan Ghana och Elfenbenskusten. Men då kan det ju vara då efter man har fött, och där är också en viloperiod, och att ens familj eller ens medförälderns familj kommer hem till den som har fött. Och den nyförlösta blir tvättad och av sina systrar brukar det vara.
Oh my god, okay, vänner. I'm gonna do it. I'm gonna do it.
Mm. Och barnet blir tvättat av sin mormor då, för att det brukar vara. Liknande finns även i turkisk kultur för övrigt. Det är lite
och kesnör.
Exakt, man blir tvättad och sen så blir man, alltså man värmer ju upp den här skean och sen så smörjer man hela kroppen. Men nu håller jag på
med
torra som verkligen skulle behöva lite skesmör för att glida.
Det är inte sandpapper du har på.
Eller att jag ska ordna lite skesmör innan du ska hoppa i badet så att du slipper höra det där ljudet.
Ja, men det lät ju underbart. Det är en målbild. Mamma ska få tvätta första tvätten. Mm. Så småningom, inte så mycket för att tvätta dem. Men hon kan smörja in den med...
Men det kan vi göra.
Ni får jättegärna tvätta mig.
Och att liksom just massera. Och då tänker man ju, det är väl delvis värmen där från oljan. Men också att shea anses väldigt näringsrikt för huden och för kroppen överlag. Och sen så sa... Jag pratade med en av mammas polare under midsommar. Hon sa att hennes mamma hade varit, hon var inte midwife, men hade varit någon som många hörde av sig till när de skulle föda. Och då hade då Vaida varit med ibland, eller hon hade kommit hem och berättat.
Vad är det? Kompisen? Mammas kompis?
Kompisen, ja. Och att man smorde, men sen så också att man gjorde som en massage på barnen. och liksom drog ut deras lemmar, alltså varsamt, ja,
det låter
förstås.
Lite, men jag har sett det här på ja, film, det ser jättemysigt ut.
Det ser så skönt ut, och det här är liksom att man tänker att det ska liksom stärka dem rent fysiskt.
Mm. Alltså, det här måste jag också dela, jag har en på Instagram.
Jättefin video. Mm. Ja, och det finns också, vet jag, i andra delar, säkerligen av världen, men också i andra länder på den afrikanska kontinenten. Jag tyckte det i alla fall var väldigt fint. Och även
jag kommer
där,
ta allt där, för det är också inte appropriering för att it's my culture.
Exakt. Sen så ska, när det här är gjort, så ska mamman få gå och vila.
Yes.
Och då ska resten av familjen förbereda en ordentlig måltid.
Oh my gosh.
Medans hon vilar, och då några tar hand om bebisen. Hon sover, några lagar mat.
När görs det här?
Och sen, det här ska det liksom vara, vad jag förstår, ganska strax efter barnet har fötts. Och sen så...
Jag vill inte separeras från barnet, tror jag.
Nej, jag behöver inte göra det. Alltså, jag vet inte om det är så här timmar.
Nej, okej.
Okay. Det vågar jag faktiskt inte säga exakt när det är. Och sen så ska man sitta ner och äta allt ihop.
Gud, vad mysigt.
Jätte.
Det här, nu känner jag
beröring, underbar, mat, värme, community.
Jättefint.
Där kommer
familj.
Nu sa jag att det var fyra grejer jag hade sett, men det är fem grejer, och där är nummer fyra, community. Det är också mer eller mindre ingen kultur som bara säger det ska vara du och din dude som ska göra det här ihop. Ja, men det är ingen kultur, det är bara vad som har blivit.
Mm.
Alltså, eller, men det är,
guess,
det är också kultur.
Nya kultur.
Men om man ska kolla på traditioner, om man säger så.
Mm.
Eller, då
ensam
är
inte stark.
Ensam inte stark, är det, alltså postpartum i alla fall. Och att just ha flera runt omkring sig som kan dela på ansvaret och jobbet som ändå är efter man har fått ett barn. Och så att alltså båda föräldrar ska kunna samla sig lite och återhämta sig så att de kan vara de bästa föräldrarna, men till sitt barn, men också till
också
sig själva.
Att, också att kanske lite mer tänka att det här är inte bara ert barn, det här är vårat barn tillsammans.
Exakt.
Jag kommer på uppföljaren till er bok. Som du gör nästa gång.
Mm.
Traditioner i döden.
Absolut.
Det är bra. För det är många intressant likheter, kan jag tänka mig, med maten, community, med vila, framför allt det här med familjen närvarande. Mm. Och det är också så där kan
det
verkligen
det
krocka. Mm. Också, du vet hur man, ja, det är så mycket likheter i döden, och det kan bli så
hur
svårt för oss då, jag ska inte säga för mig personligen, men för
svensk
vård. Mm. Att familj vill vara närvarande i de här händelserna, kanske inte så lite familj heller.
Nej, och 24/7.
Ja, att det är så här, men snälla, kan någon gå? Ja, precis.
Ja, snälla, de håller på där. Alltså, låt det vara.
Men det blir väldigt en krock där. Och att man kanske tänker just att vi inte har så tydliga traditioner, tydliga normer, men de är ju väldigt starka och väldigt egna, så det är ju bara att de inte är så himla så här, de i sig kanske inte, de sticker ut helt enkelt ganska mycket.
Verkligen.
Ja, att vi kanske, man tror att andra är udda, men jag tror att vi är väldigt udda i våra...
Ja, och liksom ofta så här, not in a good way. Alltså,
på vissa sätt bra, men på många sätt
om
inte.
Om vi pratar om postpartum tradition.
Nej, precis.
Och även, skulle jag säga, liksom, i
även
vården överlag. Alltså, då är det inte så här att man är ensam. Att jättemånga kan ju vara liksom på avdelningen i en vecka utan ett enda jävla besök.
Ja, men verkligen. Så kan
det
verkligen
liksom
vara.
Tror inte jag är någonting att sträva efter.
Nej, men också just att man kan vara även så gott som döende utan att någon är där, man letar efter folk som vill komma.
Jag kommer ihåg, ja, men bara får säga en jättekort anekdot. Första patienten jag hade som dog, som var min helt egna. Då ringde jag, för det första så dog han i en otroligt prekär ställning med öppen mun, såg ut som han skrek. Som att han bara,
det har jag
caught by
några.
The devil.
Ja.
Och sen så ringde jag hans son. Och han sa, aj, så ledsen. För han skulle inte komma. Det är inget att skratta åt, men där och då jag var så chockad.
Mm.
För det var infektionsavdelningen, det var inte liksom han låg in för att där, men okej. Okay. Din pappa är där. Aha.
Kanske inte var så snäll.
Okej, skulle du vilja komma? Så hon bara, vet du vad, jag känner mig faktiskt lite förkyld. Jag bara, jag vet inte ens vad jag ska säga till dig. Han är död, han kommer inte bli smittad. I don't even know what you're talking about. Jag bara, aha, okej. Okay. Och mind you, vad är jag? Liksom 22 bast. Jag bara, okej, okay. Ja, det var synd. Jag vill att jag ska skicka hans grejer. Jag bara så här, om du vill.
Och men så, de hade ju någon konstig relation. Så eller han sett att hantera sorg.
Jag tror att det var det första. För sen är det andra son. Och bara, pappa är död. Okej, okay, la på.
Good riddance.
Ja, inte ens det. Han bara, ah, säkerligen. Ja, de tyckte you got what you deserved. Ja, och då tråkigt. Gick jag ju in till den här mannen och såg honom med helt andra ögon. För jag bara,
för han hade
var det dina demons som tog dig där in i det där?
Det var ju lite extremt. Men jag har också haft det här med att det verkar lite besvärligt. Och att man är nästan så här, väntar på att det ska dö ready.
Absolut. För... Ah, de sa ju 2 månader, men nu har det faktiskt gått 2,5. Ja. Vi ska åka till Gotland. Tyvärr inte ett skämt. Oh. Har absolut sagt nästan de orden verbatim. Men
okay, oh my gosh.
Det är lite tråkigt. Men
vi kör igenom här
vi
nu.
Vi säger lite kort om Kina. Vi har ju sagt flera grejer. Men där kan...
Tjugo!
Jag vill knappt skatta för det känns problematic. Då ska vi också säga Kina och Taiwan. För att Kina försöker claima Taiwan. Och de har... liknande traditioner. Men då är det kallas för setting the month eller the gateway, inkörsporten. Och då är det alltså att man körs in i då en ny situation med ett nytt barn. Jag tycker det är en fint, the gateway.
Ja, precis.
Jag tycker det är finare än setting the month.
Jag gillade setting the month.
Det är inget fel.
Jag tyckte om det.
Det känns lugnt. Det är väl det liksom.
Just det här också. Jag gillar också... Det här som du sa nu, att det här ser som en transformation, det tycker jag också vi inte riktigt har här.
Nej,
i att
ärar.
Det är nästan som att man försöker, vet du, resist det här, att det här är en stor förändring. Att man blir något annat, man föds också som förälder varje gång, och att det är en transformation helt enkelt, som andra stora transformationer i livet, och att man får tillåta det och tillåta att det får ta tid. Det okay. finns inte riktigt i den här, så här snapback och återgå till den vanliga kulturen som finns i väst.
Nej, också, alltså, det här gör alla typ så här, gå vidare med livet, precis, du ska inte kunna jobba. Du ska, men det är, alltså, skulle man faktiskt ta lite tid och tänka, då skulle det kunna vara en väldigt stor grej. Jag säger bara några av de här extremerna med, vi har tagit upp en del om Kina, men att det är, borsta inte tänderna.
På hela tiden?
Mm, 40 dagar.
Då, varför då?
Ja, det finns säkert lite äldre variant varför, men det kan också vara eller kallt vatten. Det fanns ingen värme.
Ingen varm vatten.
Kanske.
Inte göra en eld. Eller?
Men också så du kanske inte ska hålla på och anstränga dig sådär. Okej, pling.
Pling.
Det andra är inte, du ska inte anstränga dina ögon överhuvudtaget, för då kan du få dålig syn. Det betyder att du ska absolut inte kolla på din mobil, obviously. Du ska inte läsa någonting. Du ska liksom inte hålla på inte titta på TV, inte engagera dig i någonting som anstränger dina ögon, typ, förutom att titta rakt fram eller på ditt barn, verkar det som, mer eller mindre.
Mm-hmm. Det här verkar ju, alltså, man får ju lite påverkad syn. Det kanske kommer därifrån, och sen att man tänker att det är då man ska inte försämra det liksom.
Mm, precis. Och sen så nu har det väl blivit med att du ska inte hålla på och sitta fast på sociala medier.
Mm.
Utan du ska vara fokuserad på det som händer här och nu.
Men du kanske sa det, att det här är väl såklart inte, dels inte
alla.
Inte alla, Kina är stort och så vidare.
Nej, 100%.
Ja. Pling!
Man ska inte gå utanför hemmet på 40 dagar.
Det gjorde ju du fast 5 dagar.
Ganska stor.
Men ändå.
Och jag tittade ut genom fönstret. Så
fick man inte göra det?
Jo, tror jag, men jag kände mig också som en så här caged animal.
House arrest.
Ja, verkligen. Men det kan ju vara stort för några. Pling. Och det är ingen dusch.
Man ska vara stinky, minky. Inte tvätta håret, inte duscha. Inte, jag antar man inte heller fick tvätta håret.
Och nej, man får absolut tända. Inte tvätta håret. Och där inte. Pratade jag med Jimmys mamma. Hon sa att
Jimmy Goo.
Ja, precis.
Vet han så? Förlåt, nu säger jag kanske fel. Ja, men han kocken. Eller
kocken, precis. Hans underbara mamma. Och hon sa att det var ju just det här med att man hade dålig isolering. Man kunde ju värma vatten, men har du dålig isolering, då hjälper ju inte det. För då blir du ändå kall när du ställer dig upp.
Mm-hmm.
Så man ska inte hålla på. Det man kunde få göra var att badda underlivet lite. Så att det var rent.
Men det är nog
that's about it. För det, där kan du väl kanske också badda lite och snabbt sätta på dig trosor eller något varmt.
Du håller
varmt.
Så, stänga
ja, stäng benen.
Ja.
Minimalt med rörelse. Vissa säger, alltså man kanske kan gå några steg hemma, men man ska egentligen mest bara ligga i sängen.
Gosh, blodpropp av er. Mm. Men de har inte gjort kejsarsnitt.
Och det ska sägas, vissa är hardcore åt det hållet, medan för andra då finns det ett särskilt rörelseschema som mm-hmm. man gör. Mm. Man binder magen och så finns det övningar som man kan börja göra redan dagen efter.
I sängen och så kanske, ja. Det räcker ju. Men...
Precis. Som flera av det ser ju ganska skönt ut också. Om man inte ska heller gå hemifrån och röra sig, att få göra några enkla saker som man kan göra i sängen för att stärka bäckenbotten och magmusklerna. Och då är det ju delvis, tyvärr så är det väl styrka, men mycket också så här att man ska get a tight vagina och tillbaka till sin figur.
Mm.
Så det kommer inte, alla traditioner kommer ju inte ur 100% välmening, men det tänker jag att folk det kanske förstår.
Hade en så skrev en sammanfattning här om sisten som är en kvinna, hon ville det här som man hör ibland, det är svårt att bemöta, att jag skulle skriva då i sammanfattning önskemål till förlossning, ingenting så här om ja, men vad man vill ha för bemötande eller så, utan om de, när de syr, om de kunde göra tight igen.
Oh.
För att det är, hennes man känner inget så. Men ja.
Maybe that's a him problem.
Ja, men dels det, och också det är inte riktigt så att man bara kan tajta till det yttre. Alltså det är ju också, då är det kanske något med muskulaturen.
Stingen.
Hon har inte gjort något knip eller något sånt. Det låter jätteoskönt.
När ni ändå passar på ska sy mina bristningar.
Men det har folk, det har jag hört flera gånger.
Till det.
Syr det tajt. Och killar också som ska skoja om det. Syn och några extra sting för mannen.
Fan alltså. Kan du föreställa sig om en snubbe skulle säga det?
Nej, det kan
jag inte. Kom lite närmare här så jag kan komma och dränka dig.
Pling!
Sist men inte minst. Regelbundna måltider. Det blir många lite mindre. Och där det är a whole other story. Vad man får äta. Men man ska inte undvika helt, men minska yin-mat och satsa på yang-mat.
Okej.
Okay. Mm. Det är, jag tror vi har snackat så här mycket nu. Vi har ju några till.
Men, ja, jag bara ser det här vad du har skrivit. Mm-mm. USA, att det också finns det här postpartum hotellet i New York. Det är nog den jag har sett.
Boran.
Boran postnatal retreat. Man bor där mellan 3 dagar och 3 veckor. Kostar det på $900 per natt. Okej, okay, det var överkomligt.
Men det är alltså det minsta, då tror jag att såhär $9 på natt, det är om du är där i 3 veckor, alltså tid. Alltså,
okay.
Så det blir billigare om du är där längre.
Näringsrika måltider, barnpassning, vård av barn och föräldrar, amningskonsultation dygnet runt och en massa mer. Om man är villig att betala, okej. Okay. Ja, jag vet att också på typ såhär, de som föder kändisar och sånt som föder på Cedar Sinai i LA, då är det också en svit då att man får passning på kvällen och så. Ja, det har du inte skrivit något om i Nederländerna, Kramtsurg och...
Nej, vänta, för där är också det roliga med det, det pratade vi om i förra avsnittet när vi pratade om postpartum traditioner. Men där är det också kul att tradition och vård
integrerats. Kan du säga bara vad Kramtsurg är?
Det är att man har, det är väl, tror jag, alltid en barnmorska.
Jag tror inte det behöver vara en barnmorska. Det är någon typ av
vårdpersonal,
alltså en särskild vårdpersonal som är insatt i.
Som kommer hem till, jag vet inte riktigt hur länge det är, och det kan säkert, tror jag, skilja
olika
sig.
Olika typer av paket, men det är ganska många gånger.
Många gånger, och liknande finns även i Tyskland, vet jag. Att man kommer hem då, och där kan det vara delvis att man säkerligen kollar hur ser stygnen ut, och liksom det är en sån där bara fysiska grej.
Städning.
Städning, barnpassning, hjälper till och kollar hur det går med amningen. Säkert också alltså psykologiskt stöd, att liksom prata mer, känner den, så att man också kan snappa upp om det är så att man börjar bli deppig. Bara en sån sak, tror jag också, att ha någon som man träffar regelbundet, då kan man ju fånga upp så mycket mer grejer än om man ses en gång för ett uppföljningsmöte 10
Precis.
Liksom 10 veckor efter
födseln. Och också inte i hemmet. Alltså vi har ju, på vissa ställen har man ju BB hemma och kommer dit. Då är det kanske ett besök då, eller två.
Men det är väl också fokus på barnet?
Ja, men man, nej, precis, man städar inte och gör sådana saker. Men det är mer som ett återbesök i hemmet. Men ja, det är också på den gravida, det är inte bara barnet. Alltså jag menar BVC-besöken, ja. De gör också hembesök, men det finns, det fanns så på SÖS tidigare. Nu tror jag att resurserna inte finns för det. Tyvärr att projektet är nedlagt. Men det var ju väldigt uppskattat. Då cyklar de hem och man gör allting som man gör på sjukhuset på återbesöket hemma.
Underbart.
Väldigt uppskattat. Men det här kramsurg, vad jag förstår så ingår det. Det är alltså en del av den offentliga vården. Och så får man också som ett paket med massa olika grejer för den första tiden.
Ja, det visste jag inte. Det är som de har i Finland.
Okej.
Okay, ja, där har du med en korg.
Korg med...
Och så är det så fint.
Det kan man ju få en påse typ här på BB kan vi få. Med typ lite olika blöjor och grejer.
Men jag tycker det som jag tycker är lite extra fint just i Finland. Att den här korgen, den när man tar ut grejerna så blir det också en bassinet. Alltså att det blir en säng. Mm. Den är gjord så att den ska kunna vara en säng till barnet. Och känner man att det kanske är ens andra barn, då kan man få pengar istället. Så man behöver inte ta emot grejer. Och sånt har vi inte.
Ja, så man får lite,
man kan få lite bidrag.
Ja. Okej, men du har sen skrivit lite om Indien och Moldavien och Sydamerika. Men vi kan ta det. Man får köpa din bok eller så tar vi det en annan gång.
Precis. Där kan man bara kort säga att det här med att saker kommer igen. Just i Indien, vi pratade om att du vill göra den här insmörjningen.
Mm.
Och det är ju alltså shea när man gnuggar med händerna. Så blir det ju som en olja.
Mm.
Och i Indien att man har just oljemassage. Att det är,
familjen gör.
Ja, att det är en tradition att man får en oljemassage med särskilda oljor. Och att man även kan få ett urtbad. Så det är mycket som går igen. Och jag snackade om att det var 5 grejer som återkommer. Och den sista är just det här med bodywork. Att det kan vara till exempel att man binder kroppen på ett särskilt sätt. Eller att man gör särskilda rörelser. Men att man går in i kroppen. Det är också vanligt i olika traditioner.
Ja, intressant. Ja, vet du vad du borde göra? Du kommer borde, alltså om det skulle vara okej för mina kollegor. Eller att jag gör det i dina vägnar. Alltså alla mina gravida. Jag har en som är typ född. Alltså en har jag inte som är född i Sverige. Men för alla flesta är inte födda i Sverige. De måste ju veta massa om det här. Olika traditioner och grejer.
Ja,
det skulle vara intressant för mig också att veta. Jag tycker det är jättespännande att höra.
Om de kan tänka sig att bli intervjuade, det skulle vara a dream.
Det är en fråga, rekrytera. Om de har lust. Vi frågar om olika studier och sådär. Så får de säga ja eller nej.
Ja, det skulle vara superkul. Det är så roligt att höra och liksom, och hur blev det så? Och hur man har blandat det. Både i Somalia och i Turkiet att också religionen och liksom kulturen har gått och blivit ett. Man vet nog inte vad som är religion och vad som bara är kultur. Och därför gör det också att saker kan vara liknande på helt olika delar av världen men också mycket som är helt olikt.
Väldigt spännande.
Det är jättespännande och så det man kontentan av det hela är väl helt enkelt att man ska ta hand om den som har fött. För då har hela familjen mycket bättre förutsättningar.
Mm.
Och jag tror också hela familjen får en bättre upplevelse. För det är också fint att få vara den som hjälper till. Och få vara nära den som har fött. Och vara nära ett nyfött barn. Det är också ofta en väldigt fantastisk känsla. Som är liksom, just när de är så där små. Mm. De är ju liksom magiska på något sätt. Ja, och det här oxytocinet. Man själv får bara av att hålla i dem.
De är verkligen från en annan värld. Alltså,
det är det. Och att man får bara stiga in i det där. Och just man kan känna att den som har fött är också är som en öppen port till den här världen. Och att bara få vara i närheten kan vara så vackert och fint. Det kommer bli underbart.
Tack för detta Opo och för denna lilla lektion. Hoppas ni tyckte det var lika kul som jag tyckte. Tack att ni lyssnade.
Puss och kram.
Puss och kram.
imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.